enchanté.
Varmt välkomna till Toto 5. Det är tisdag den 19 september. Robin, hur är läget?
Det är mycket, mycket bra tycker jag. Framförallt lever fortfarande lite sådär på adrenalinet eller känslorna från när vi hade en riktigt härlig fotbollslördag, både du och jag och väldigt många därtill, där topp internationell herrfotboll blandades med vad som för dig var, och det var häftigt att följa från första paket en emotionell eftermiddag när Kalmar tog emot Hammarby, och den matchen på många sätt och vis blev historisk.
Exakt, min dotters bästa kompis debuterade ju i Damallsvenskan, och det blev ju en stor grej medialt, och såklart när en 14-åring debuterar i Allsvenskan. Jag såg också att det blev en del åsikter, typ så här, det är ett underbetyg till damfotbollen, och jag fick ändå lite sånt. Och jag tänkte att jag skulle utnyttja min plattform för att svara på den typen av, åsikter. Alltså det är ju klart att,
Det känns ju framförallt som en så otroligt slentrianmässig åsikt. Jag förstår att du kan bara titta på siffran 14 och så kanske du kan slänga ur dig det. Men varje sånt här fall har ju ett, vi har Lamine Yamal i herrfotbollen som debuterar och är stjärna för Barcelona i det spanska herrlandslaget. Är det då ett underbetyg till spansk fotboll? Nej, det är väl så att man har fått fram en av de här på miljonen som är helt otroliga.
Ja, men jag kan ju berätta lite om processen. Jag har ju såklart inte varit med i någonting i det där, utan jag har bara sett allting från läktaren. Som fotbollsfarsa och liksom följt det, så kan jag ju säga att det här är ju beslut av professionella avlönade fotbollstränare, sportchefer och så vidare. Anledningen till det kan vi komma till, liksom, vad som ledde fram till liksom, att det faktiskt blev så här. Men en sak som folk måste känna till också, det är ju att tjejer puberterar tidigare, att de har de blir färdiga fotbollsspelare, inte i alla fall, och det är precis som på här, du kan pubertera tidigt eller sent, därför vi har de här future-landslagen och så vidare och, så där. Och jag skulle inte säga att juni är tidig, men däremot så är en 14-årig tjej som är bland de första att pubertera, eller vad man ska säga, så här, ja men det är klart då finns det möjligheten att även som 14-åring spela. Det ska man ta med sig i jämförelsen med 07 då, som får debutera i Barcelona. Sen var det ju så att Hammarby, det är ju egentligen ett eget litet ämne sådär, men Hammarby sålde ju Kyra Cooney-Cross på deadline day. Och kunde inte ta in någon annan spelare, men tog ändå beslutet. Det var väldigt mycket pengar, och sen så vet inte jag, men jag misstänker att det finns så här, spelaren har väl fortfarande en vilja, och spelarens vilja betyder någonting för klubbar. Förstår jag menar?
Ja, och i detta
som jag förstått det ville Kyra till Arsenal väldigt gärna. Kombinationen då blir mycket pengar, hon vill bort, vad får man för spelare tillbaka under de här 3 månaderna, hennes kontrakt går ut efter den här säsongen, man skriver kortare kontrakt generellt sett, det kanske folk inte känner till, men man skriver kortare kontrakt generellt sett på damfotboll också. Tror jag att det blev ett läge där man typ var tvungen att sälja det. Alltså du kan alltid bara behålla och alltså jobba med spelarna i alla fall. Och det blev ju också den sjätte, runt där i alla fall, men sjätte största försäljningen någonsin i damfotboll. Alltså drygt 4 miljoner ligger väl den största försäljningen. Och det här var runt 4 miljoner då.
Och jag tycker man måste verkligen understryka det som du är inne och berör ändå med att hon hade kunnat spela 8 matcher till för Hammarby, så du får ju räknar du någon form av procentuell, alltså försäljningssumma baserat på vad du eventuellt hade kunnat ha henne kvar till att prestera, så finns det väl någon matematisk formel för att räkna ut att det kanske är den största egentligen övergångssumman någonsin, så att ett lag som Hammarby som då kan investera de här pengarna framförallt kanske i den egna akademin och få fram otroligt mycket bra fotbollsspelare för den pengen man nu får in från spelare som annars ändå hade lämnat om några månader, så är det ju, det gick inte att tacka nej till det såklart.
Och det, ja exakt, om man har då det som grund och det jag sa om fysisk utveckling på tjejer. Och sen tar då liksom, tredje grejen här, det är ju att då kallas ju spelare upp. Han måste ju ha numerär på träningar, på matcher. Spelare kan gå sönder och så vidare. Och man kan inte köpa spelare. Det är ju det läget liksom, Pablo befinner sig i. Ja, men då tar man ju upp de bästa spelarna från akademin. Och där råder det ju liksom inga tvivel om att Juni ligger väldigt långt fram. Så att det var ju fyra spelare från akademin, 4-5, som var uppe och tränade under hela den där veckan. Och jag var och kollade på de träningarna och hon sticker ut där bland de spelarna. Så att jag fick ju en känsla när jag kollade, bara vänta, om Kyra säljs, då började jag räkna matematiken. Ja, men han behöver ju ha spelare med sig. Nu slutade det då med att, alltså helt rimligt sett till hur de träningarna sett ut under veckan, att hon följde med och att hon faktiskt också debuterade, för byten var tvungna att göras och så vidare, och då hade hon satt på bänken. Så det, så här, i slutändan var det så här, ganska rimligt. Och sen så fokuserar man väldigt mycket på ålder. Man bara fokuserar, vilket också jag tycker man ska göra mycket, mycket mindre i all fotboll, herrfotboll som damfotboll. Alltså, har du förmåga, någon spelare som är bra, Jamal eller June eller vem det nu är, ja, men det är klart så fan den spelaren ska spela i den nivån som den spelaren fortfarande kan göra skillnad i. Och jag tycker också att inhoppet var bra. Hon börjar med felpass, vilket jag tyckte var lite symboliskt härligt. Det ska en junior göra. Och sen efter det är hon svinbra. Hon dribblar, hon har skott som är bra, men går mitt på, men ett bra tryck i skottet. Alltså hon gör bara bra grejer på den här planen. Ja, uppenbarligen hade hon på den nivån att göra. Så att allting i hela det här, förutom då man stirrar sig blind på 14, är fullständigt rimligt. Så att jag ville liksom bara svara på det som kom in och att folk förstår att ja, men sånt här kan faktiskt hända även i en klubb som faktiskt nu leder Allsvenskan, och som ska, kommer vara en toppkandidat framåt också, att så här, sånt kan hända.
Hur tror du, just det, vi kommer komma till alla helgens matcher och vad de senaste veckorna har betytt för den slutsport och säsongsavslutning som väntar, hur jävla tajt det nu är i den där toppen. Kalmar borta, vi ska också säga det att Kalmar i stort sett numera spelar sitt F19-lag och har ju mer eller mindre packat ihop sin jobbverksamhet.
Det laget slår ju, jag skulle nog bedöma att vi har chans med hela vårt 14-årslag mot det. Sen är det ett exceptionellt lag, men vi har chans mot det.
Men det har vi. Hur har snacket gått? Var det just kanske för att det är motståndet och ändå var vad det var, att det var lite, det kom så pass färskt från försäljningen och att hon kastades in, eller är tanken, vad det lilla i alla fall som du kan veta och försöka tolka utifrån hur det ser ut under hösten, kommer att vara en del av A-lagsverksamheten hela hösten här nu också?
Jag vet faktiskt inte, och kan väl vara lite tvär. Jag vet inte hur man gör bedömningen, men jag misstänker att de har möten nu. Mest för att se så här, var är vi? Och det är klart att det är en guldstrid, och det är framförallt kanske en Europastrid också som är ännu viktigare. Eller så här, guld är alltid viktigast, men det är lite... Skulle man komma fyra, eftersom det skiljer bara 3 poäng ner till fjärde platsen. Det är ett ruskigt tight race där om topp 4. Vilket gör också damallsvenskan otroligt rolig här nu. Och otroligt dramatiskt spännande och sådär. Men det är någonstans, det måste man lösa. Så att jag tror man är lite skraj för det. Man måste ju då planera den här tiden framåt. Hur gör vi? Hur får vi bra träningar och allt sånt där? Det är ju självklart. Men också börja blicka mot nästa säsong. Alltså... Och hur ska truppen se ut då? Jag vet inte hur mycket det påverkar nuläget, men ändå. Så att, nej, jag tror att det finns möjligheter att träna och kanske till och med flytta sig upp under den här perioden, men att ingenting är bestämt inför nästa. Men som sagt, jag vet inte. Men jag hoppas för hennes skull, för jag tycker att hon håller på den nivån, att hon får fortsätta. Så får vi se.
Vi hade ju en helg där Linköping gjorde ju jobbet hemma mot Örebro, 3-0. Piteå 5-2 hemma mot Växjö, men den stora skällen där. Marcelo Fernandes löser 1-0 för Djurgården hemma mot Häcken. Och precis som du var inne på, vi har alltså en tabelltopp, en 4 längst fram där med Bayern Häcken på 46, Linköping på 45, Piteå på 43. Och det blir ju så extremt som du är inne på, att ett lag kommer ju vinna guld, 2 av de här lagen kommer ändå lösa Europaspel, men ett av de här lagen kommer ju gå bet på allting. Det måste gå många tankar i huvudet på de här lagen kring hur mycket man ska drömma om guld, hur mycket man ska vara livrädd att missa Europa, hur fan man tar sig an att få framåt.
Ja, verkligen. Och kollar man på Häcken då, som har tappat poäng här nu på slutet som du säger, och till och med förlorar borta mot Djurgården. Ska sägas att jag tycker att Djurgården truppmässigt är ett bättre lag. Alltså, de borde väl vara någonstans topp 5 i lönetabellen. Så att de underpresterar utifrån deras förutsättningar. Och har gjort så ett par, tre säsonger här nu. Men man bara kollar på tabellen och tänker fan, Djurgården slog Häcken. Det är inte så orimligt. Sett till vilka spelare man har tagit in. Tycker Beata Kolmats är jättebra till exempel. Och har lyfter Djurgården. Och så har man bytt tränare, uppenbarligen fått effekt på Papi. Som gör det bra. Så kan de nog göra en bra avslutning på Allsvenskan och satsa om då inför nästa säsong. Men det som du säger, Hammarby Uppsala i helgen, Häcken åker till Norrköping. Det är klart att Häcken borde vinna den matchen. Men det är ändå en tuff bortamatch, tycker jag. Jag tror att de kanske darrar mest här nu. Piteå har Örebro och Linköping har tuff bortamatch mot Vittsjö som är liksom ingen match man bara vinner. Så att, men jag tror att det är ganska stort där. Liksom, speciellt på Häcken i det här fallet som ändå liksom har investerat mycket och går för det här guldet. Och efter det så ska jag också säga så här, vad tror jag kommer hända om jag ändå får spekulera i det. Så tror jag att Häcken i slutändan löser SM-guldet. Och jag tror att det är Piteå som någonstans får stå utanför. Sen har jag räknat ut Piteå under hela den här säsongen och de är ändå med där i Europaspelet. Så det är möjligt att jag får fel, men det är i alla fall, det är min bedömning av de här lagen.
Vad säger du om Hammarby-Häcken i omgång 25? Den är inte nådig den då?
Nej, och Hammarby vann ju cupfinalen. Senast och jag ska inte säga att de har ett psykologiskt övertag på dem, men någonting ändå. Det är ett Hammarby utan Kyra Kunikross. De möter Kalmars F19 här på scenen. De heter Kalmar borta i förra matchen, så vi ska väl få se Hammarby utan Kyra på riktigt också innan vi liksom, för jag tycker inte riktigt att de har ersättare i truppen som är riktigt nära det Kyra har varit för Hammarby. Nej, så att jag vill se dem ställas på prov på riktigt. Det är därför jag säger att det här är långt från klart.
Ja, och så är det då. Maika Hamano som är out här under hösten också. Så det
som talar för lite är att men de har Uppsala nu som säger, de har Häcken hemma. Alltså det som talar för är ju ändå lite att Hammarby, man har kommit så långt på säsongen och man har samlat på sig så mycket poäng redan. Att de skulle kunna lösa det även utan Kyra. Sen ska jag säga en sak om Hammarby, sista grejen. Det är ju att Ellen Wangerheim har ju kommit igång ordentligt. För om det var någonting som stack ut under den här träningsveckan jag kollade på, så var det ju Ellen Wangerheim. Alltså, vilken spelare! Jag tror ju att det blir liksom nästa stora anfalls, alltså riktigt stora anfallsstjärna för Hammarby. Alltså jag såg när hon stod och avslutade med vänstern och högen efter träningspass och bara stolpe in sista, liksom bästa nätmaskan med både höger och vänster. Hon blir bara bättre och bättre nu. Man ska komma ihåg att Ellen har ju då varit borta ett år för knäskada och liksom sen började jag hitta matchformen, tyckte hon hittade den ganska snabbt. Men kraftfull, snabb, jättefin teknik för liksom, positionen nummer 9 och grym felvänd också. Så att det är den spelaren jag tror liksom, av de unga, hon är väl född 03, alltså det är den spelaren av unga i Sverige som jag verkligen tror har liksom, en världstopphöjd.
Ja, vi får se. Vi kan ju bara notera bort om tänk på att Djurgården slog Häcken med 1-0. De gjorde det i premiäromgången också. Borta på Hisingen 1-0. Så det är ju ett ruskigt Djurgårdsspöke som Häcken har gått in i här. Och jag tror
du Ellen Wangerheim är alltså född 0-4? Jag tar tillbaka allt.
Nej, men och det är väl också, alltså, Smilla Holmberg fick väl speltid nu senast också.
Just
mot
alltså det första starten 0-6.
Så precis, att, så det är inte bara att det är alltså superrekordunga. Det är ju ett strategiskt arbete
också med debut, ska jag säga, som också är 0-6. Alltså, det är liksom verkligen ett ungt lag.
Ja, och det görs i samma, visst matchen har speciella förutsättningar, men det görs ändå av ett lag i en absolut toppstrid och guldjakt, och samtidigt då är det den här åldersstrukturen. Hammarby gör mycket rätt och vi får väl se hur långt det kan räcka. Men Robert Vilahamn som lämnade Häcken i somras med, då ledde de väl typ tabellen med 7 eller 8 poäng ungefär, i alla fall när man räknar in några matcher som inte var spelade och sådär. Så det, han sitter väl i London nu och undrar vad fan de sysslar med utan honom. Men en del skadeproblem för Häcken också, men att inte få ihop det bättre så här när man hade utgångsläget som man hade. Kanske man löser det ändå som du är inne på, men nu ska man också in och spela lite Champions League-kval och annat kommande veckor, så det tajtar till lite för dem också.
Ja, men det gör ju det. Men på tal om allsvenskar också, alltså innan vi släpper det helt, för det har ju tagits ut en landslagstrupp och det har blivit lite snack kan man säga, så kan vi bara konstatera att i botten, ja, förutom Kalmar då, som typ snart är matematiskt klara för att åka ur, så är det, ja, men BP ligger pyrt till. Nu är det alltså 3 poäng upp till Uppsala som ligger på den där kvalplatsen, och Örebro med, ja, alltså Örebro är 17, så att känslan är att det står mellan Uppsala och BP här.
Ja, och framförallt det är nog min känsla just nu att som det ser ut i elitettan så tror jag inte att laget som får kvala från allsvenskan kommer att klara sig den här gången heller.
Du tycker att Alingsås är så bra? Eller Trelleborg?
Jag håller nog både Trelleborg och Alingsås just nu som starkare än vad man har sett från Uppsala och BP under den här säsongen i alla fall. Och kan man alltså... Nej, BP, det är nog dags för dem också att ner och vända. Det har sig, alltså de räddades på små marginaler förra säsongen, och de har inte lyckats ta något kliv framåt under det här året heller. Så det finns väl, jag tyckte ju absolut att AIK, nu kanske det med facit i hand kommer visa sig ha varit rätt för AIK att vara nere och vända. Jag tyckte ju det var fel approach till det förra säsongen när man lite under sommaren, som det kändes, gav upp. Men man har ju också Matilda Nildén, gör väl ett hattrick mot Trelleborg där här i seriefinalen senast också. Där är många unga duktiga spelare i det laget, men för BP:s del, där känner jag, nu har det varit en lång jävla kräftgång där man visar att man har inte musklerna för damallsvenskan. Så ner och vänd, gör någon nysatsning, kom tillbaka förhoppningsvis, men just nu är de inte, jag tycker inte de är där för att vara där.
Nej, och nu ska det väl avgöras i nästa omgång. Då spelar ju faktiskt AIK mot Alingsås. Och skulle man vinna den matchen, då är man 11 poäng före Alingsås med 5 matcher kvar att spela. Så att då är det ju liksom klart om man vinner den. Och det är som du säger, alltså Grabus har hittat tillbaka och hittat in i form. Och hon är en bra allsvensk spelare, anfallare. Har gjort 19 mål, och som du säger, Matilda Nildén som är också för att 04 har gjort 15 mål så här långt i elitettan, och kommer ju vara jättebra i allsvenskan också. Så att det är som du säger, jag tror. Det kanske visar sig att det har varit helt okej för AIK att liksom komma ner. De behövde rensa lite med lite för hög budget mot vad satsningen, alltså mot vad de ville kanske. Satsa på unga, man gör ju det väldigt mycket på här också och försöker få upp många spelare. Jag vet att de har kontrakterat en 07 från Djursholm, en 08 från Vasalunds pojkar som spelar länge med pojkarna, som är inne i första flicklandslaget här nu, F15. Så att AIK har ju en tydlig plan och en tydlig strategi om man vill liksom ta det framåt. Uppenbarligen så har man lyckats bra i årets elitettan.
Ja. Nej, men verkligen. Det var ju, man satte ju ner foten mot Trelleborg där, tycker jag. Det var ju med all tydlighet att man nog är det bästa laget i den där serien. Så det ska bli kul att se fram.
AIK har varit lite big i lilla elitettan den här säsongen. Och nästa säsong får vi Malmö FF big i elitettan med största sannolikhet, som ska tävla med BP. Och vi får se vad IFK Kalmar gör. Jag tror inte de kommer vara med i toppen, men ändå, alltså, det är ju bara ett lag nu som går upp från division 1 också. De har gjort om
Och sen kommer ju det har vi ju pratat om för mig, med tanke på hur serieindelningarna blev där, så var det ju IFK Göteborg bland annat och några
hamnade i Malmö. Så, alltså, precis, det är 3 division 1 och en från varje division 1.
Så Göteborg kommer ju behöva ta, de fick ju ta väntåret, de fick låta Malmö pinna upp här första vändan, och så får väl Göteborg komma nästa. Så det kommer ju också vara, vi kommer nog se ett skifte de kommande två. De här, alltså, det är alltid svårt att säga exakt vad som kommer ske i framtiden, men de här IFK Kalmar, Uppsala, alltså lagen, trillar du ner i elitettan kommande 1, 2, 3 år, så finns det ju stor risk att de här dubbelklubbarna som ändå är en 3, 4, 5 stycken på väg uppåt i systemen kommer ha muskler för att tyvärr se till att du kanske inte kan studsa tillbaka. Det är därför det är häftigt, trots allt, tycker jag. Med, ja, men ett lag som Vittsjö till exempel, som fan vad det känns tråkigt kanske vecka in och vecka ut, men gör det här jävla gnugget. Och de kommer, ja, men, och där har det kanske funnits en ännu högre höjd stundtals. Men ändå ett sånt lag som Vittsjö som bara säkerställer att ändå, det blir damallsvensk fotboll i Vittsjö år efter år efter år. Det är med ganska tajt budget, med små resurser, men ett otroligt jävla hantverk rakt igenom. Så det är, passa på att berömma den typen av lag också när vi till stor del kanske kommer att få se de stora klubbarna framåt lägga beslag på många serieplatser.
Örebro SK var ju på väg upp så här, men går en tight kamp med framförallt Smedby i ena division 1 också. Det händer grejer, alltså, när jag nämner Örebro SK. Alltså, så här, det kommer lag, och som du nämner också, IFK Göteborg, som nästa år inte har Malmö FF att tävla mot. Jag tror de är så sugna på att gå rent igenom division 1.
Elfsborg liksom, finns lite i systemen också, till exempel.
Ja, exakt. Till då den här landslagsuttagningen tycker jag vi tar oss, Robin. Olivia Skog lämnas utanför, precis som Karin Seger. Och Olivia Skog var, sa hon att hon var lite chockad över det. Hon var i alla fall inte nöjd. Nej,
och den var ju...
Är det inte konstigt också?
Jo, det tycker jag också. Det är alltså hela trupputtagningen som jag kanske trodde skulle andas lite mer nytt. Jag trodde kanske på ännu fler förändringar, men när det inte blir så många förändringar så tycker jag väl kanske att just att lämna Olivia Skog vid sidan av är en av de märkligare förändringarna. Som sagt, han var ju tydlig med att han hade haft ett snack med Caroline Seger. Det var inte ett definitivt avsked till landslaget redan nu i alla fall, men lämnas ju utanför, fast att hon har kommit igång nu med speltid i Rosengård här på senare tid. Stina Lennartsson, som kom in som reserv under VM, gick ju istället ner och spelade U23-landslagsfotboll här. Då hade Gerhardsson någon harang om hur det var bättre med speltid där än vad han kunde lova. Så får vi väl säga, Anna Sandberg lämnar återbud nu. Jag vet inte om de har hunnit göra någon mer förändring. Amanda Nildén tillbaka in i truppen också, bland annat. Men Linda Sembrant, åldern till trots, kvar dessutom. Så det är ju en del, det var ju inte, liksom, Sofia Jakobsson är kvar, Lina Hurtig är kvar. Det blev ju inte någon stor nystart här. Rosa Kafaji, däremot glädjande, med i truppen. Men jag hade nog i alla fall förväntat mig att det skulle andas lite mer nytt och nystart, men han är trogen den trupp som har gjort det så väl för honom år efter år.
Så överlag, ja, om du liksom blickar över det här, vad är de liksom topp tre största, är de du har varit inne på? Att Sembrant är kvar, Karin Seger, har vi hört någonting kring Karin Seger? Sådär? Är det bara skada, men hon är kvar i landslag?
Nej, men precis, det är väl att hon ville konstatera, Gerhardsson pratade om att de hade haft en dialog och att nu är hon ju tillbaka i spel i klubblag, att låta henne fokusera lite på det här under hösten och ta det lite lugnare helt enkelt och inte... Ja, men kasta in henne kanske dessutom i en miljö där hon kanske inte startar. Vi såg hur bra Rubensson och Angeldal gjorde det under VM, så ge henne chansen att få 2 veckors ledigt här. Som sagt, Rosengård ska ju också in och spela sitt kvalspel till Champions League här ganska snart. Men lottades ju fördelaktigt, i alla fall på pappret, också mot serbiska Spartak Subotica. Så det finns väl möjlighet och förhoppningsvis med svenska ögon.
Det jag tänkte på med Caroline Seger är ju bara att hon spelade ju 90 med Rosengård. Så mycket fotboll har ju inte spelat på hur länge sedan.
Hon
var ju med i VM-truppen, men nu var hon inte med i den här truppen. Jag fattar resonemanget, men ändå.
Ja, men det är väl klokt ändå att ge henne, i en 23-mannatrupp på ett VM där du ska vara iväg 5-6 veckor, då kanske du vill känna vikten av att ha henne involverad, men på en vecka samling i Göteborg och pipa iväg en sväng till Italien, så kanske man känner att hon gör bättre, hennes fortsatta fotbollskarriär får mer nytta av att hon är hemma och fortsätter någon form av lång rehabprocess, som det ändå är. Vi vet ju hur lite 90 minuters fotboll hon har spelat, det det väl första på typ ett år som kom här. Så det är väl fortfarande ett par steg kvar innan hon är i fullt slag i alla fall.
Så att lite mer att önska från landslagstruppen här. Kanske någonting mer ungt också.
Ja, det är ju Rosa Kafaji man är spänd på att se. Fridolina Rolfö är ju out, opererar ju sitt knä här efter.
Ja, men såg du t-shirtarna som de hade på sig i Barcelona?
Jajamän, men de har kört det även på herren, det är Barcelona. Alltså man tror nästan att spelarna har dött i stort sett när de kör de här t-shirtarna. Det
stod ju då, krya på dig Frido, på svenska.
Ja. Ja, det är också starkt. Ja. Men, det, nej, men, det,
men du, när vi ändå är inne på det är lilla bryggan över. Det spanska kaoset. Ja. Blir det match, Robin? När du kan ju bara dra bakgrunden.
Ja, men alltså,
varför jag säger blir det match?
Ja, men precis. När vi sitter här tisdag morgon, då vet vi väl inte det. Officiellt i alla fall. Vi hade ju totalt 39 spelare som gick ut inför den här trupputtagningen i förra veckan. Och meddelade att de är inte uttagningsbara. De ser fortfarande inte att tillräckliga förändringar har skett i förbundet. Rubiales har ju avgått sedan sist, talade ut hos Piers Morgan och fortsätter den soppan i stort sett. Jorge Vilda är borta, ny förbundskapten in. Men det var ju ändå då 21 av 23 VM-spelare som skrev under det här och sa att nej, men vi är inte tillgängliga. En hade slutat och Atenea del Castillo, hon var ändå kvar uttagningsbar. Det var ju lite märkligt kanske att gå emot den övriga majoriteten. Men sen så kom ju ändå truppen igår måndag av den nya förbundskaptenen och det var ju i stort sett alla de här spelarna som hade tagit ner, de var ju uttagna, men de har förtydligat under måndagskvällen att de kommer inte inställa sig till den samlingen som är idag. Och var detta kommer till vägen, det vet vi ju inte. Vi vet inte om det kommer vara en ny trupp som tas ut och att de ändå åker och spelar mot Sverige på fredag. Eller om man på något sätt tackar nej, att man drar sig ur Nations League rent av. Det är ju stora böter som skulle vänta det spanska förbundet. Det spanska förbundet hotar ju med att någon form, och det är lite obskyrt exakt vad som är vad här, men någon form av typ spelarlicens de kan dra in för spelarna ifall de inte inställer sig heller till samling. Men alla spelare och även då lagkamrater till de här i klubblagen har ju varit ut med andra då, nationaliteter, varit ut och sagt vi kan inte ha en miljö där vi tvingar folk till ett landslag där de inte känner sig trygga, typ. Så det spanska kaoset.
Men vad är kravet då för att de ska spela?
Ja, men det är ju tydligare förändringar, det är ju fler förändringar. Så, som jag förstår, den nya ordförande i det spanska förbundet till exempel, det är ju en av Rubiales närmsta. De vill väl se. Sen så här, jag kan inte värdera och jag har inte tillräcklig insikt i det spanska förbundet, så jag vet inte heller vart går någonstans gränsen också i.
Men de är emot förbundet, det kan man säga, det är väl konkret nog.
Jo, absolut, och sen däremot, vi kommer väl snart komma till en gräns där, hur mycket ska också spelarna få förändra, hur mycket makt ska ligga på dem? Det finns ju ändå en demokratisk process där folk väljs fram och folk har fått i uppdrag att ta beslut. Sen kan du vara besviken med det eller tycka att det är fel, men hur mycket är det egentligen spelarna som ska bestämma helt och hållet hur ett förbund styrs? Så det är väl lite hönan och ägget här kring hela situationen också. Nu har de trots allt fått till de två stora förändringarna som jag har full förståelse att de ville få till, men var går gränsen för att förbundet kanske också måste känna att nej, vi kan inte liksom organisera hela den spanska fotbollen utifrån hur ni vill ha det, så vi kommer nog ha ett chicken race här kommande dagar.
Och matchen ska spelas, vilket datum bara? Så att
på
vi
fredag,
vet, det är en deadline.
På fredag i Göteborg, utsålt på Ullevi.
Vad gör vi om de inte kommer då? Ska vi spela en träningsmatch mot vårt F19? Eller
man hade väl velat ha lite. Jag tycker, i förra veckan kunde jag väl kanske förstå den här Gerhardsson till truppen och han är... Alltså när det fortfarande var spekulation kring vad som skulle kunna hända, så sa han gärna att men vi förbereder oss för match, och det förstår jag är väl det enda rimliga. Men nu såg jag det även här under tisdag morgonen, så hade han och landslagsledningen fortsatt uttala sig om att vi förbereder oss fortsatt för match. Alltså vi kanske i alla fall, eller kanske att det svenska förbundet, det kanske inte är Gerhardsson som måste ta det här, men det hade väl kanske varit klokt om någon uttalar sig lite. Det finns ju folk som ganska snart kanske ska börja, under onsdagen och torsdagen kanske ska resa mot Göteborg för att uppleva den här matchen som skulle vara mellan världsettan och världsmästarna. Så det känns väl också som att man har en... ja, men någon form av ansvar mot supportrar som vill uppleva det här, att få en tydlighet i ja, vad som potentiellt kan hända i alla fall. Sen förstår jag att Sverige inte kan vara de som ger det fulla beskedet. UEFA ska väl in och blanda sig också högst troligt i detta.
Avslutningsvis, Robin, Champions League är lottat för kvalet. Avslutningsvis här, Robin, också för de svenska lagen. Hur ser det ut? Har vi möjligheter att ta oss in i gruppspelet?
Ja, men det tycker jag väl absolut. Det är ju, nu är vi framme i andra kvalrundan. Nu börjar vi spela dubbelmöte och utslagsmatch. För det var ju det här första lite halvobskyra gruppspelet som spelades i det första kvalet där. Där är ju Arsenal väldigt överraskande. De slog ju Linköping stort, men förlorade ju sen mot Paris FC och är utslagna. Det var väl inget som Arsenal direkt hade varken planerat för eller budgeterat med. De ska väl in och slåss med de absolut bästa år efter år. Men Rosengård går ju in, precis som jag sa där innan, mot serbiska mästarinnorna Spartak Subotica, och Häcken får Twente. Man spelar ju dels den här Champions Path där mästarlag från de lite lägre rankade länderna, men i stort sett då alla övriga ligor som finns ute i Europa, det är ju där Rosengård är och spelar, medan Häcken går i den här League Path där man får lite högre rankade ligor, men lag som inte har vunnit. Så de är ju inne mot Twente här nu. Det är dubbelmöte som väntar i andra kvalomgången. Och sen har vi en tredje kvalomgång också, och det är ju, alltså, hur lång tid tror du det dröjer tills UEFA ändrar här? För jag, som sagt, jag nämner Arsenal är utslagna. I den där League Path-rundan, då har vi alltså United mot PSG redan mot varandra i andra kvalrundan. Paris FC som då slår ut Arsenal, de möter Wolfsburg. Kommer UEFA tillåta att gäng som serbiska mästarinnor tar sig in på bekostnad av de här?
Nej, det tror jag verkligen inte. Utan alltså att United möter Paris och att liksom Arsenal är utslagna, det är nog jävligt många på UEFA, och framförallt jobbar med Champions League för damer, som är väldigt, väldigt missnöjda.
Ja, så ett Arsenal som... Ja, men redan förra säsongen, vad landade de till slut? Det var 6-7 matcher på Emirates, tror jag. De hade väl, jag tror de har satt ner.
Känslan är att man kommer direkt kvalificera sig utan kval. Nej, men exakt. Fler platser i toppligorna.
Det kommer det väl bli en härlös att på ligaranking, om nu Women's Super League rankas högst, så kommer de väl ha 3 direktplatser istället. Ja. De kommer ju inte riskera att det här sker igen. Att det tar sig. Men än så länge så är det ju till fördel för Sverige. Får vi ju säga att Rosengård och tills vidare där då våra mästarinnor i alla fall har en rakare och lite enklare väg in för Rosengård. För absolut, jag tycker man ska se som favoriter här trots den knackiga säsong man har bakom sig, men det är också som du är inne på med Caroline Seger tillbaka. Så vi hoppas på svenskt deltagande i gruppspelet i alla fall, men UEFA-pamparna sitter nog och sliter sitt hår över det faktumet.
Ja, det gör de sannoliken. Hörru, fan vad kul, Champions League gång. Vi kan väl säga det också att internationella ligorna, alltså toppligorna som vi pratar om, också är igång och kommer igång nu till helgen. Så det kanske blir lite mer snack om det framåt. Italien såg jag puttra igång. Fiorentina vann 2-1 mot Sassuolo första matchen. Ja, vi håller kollen.
Ja, absolut.
Ja, visst. Lite mer internationell fotboll såklart också framåt. Men vi har en slutstrid i Allsvenskan. Vi följer såklart det som sker i det spanska förbundet. Och blir det match på fredag? Blir det inte match på fredag? Ja, det återstår att se. Lyssnar ni på Toto 5? Berätta för alla ni känner att man ska göra det. Prenumerera och allt sånt där. Så kommer man ha koll på vad som händer i damfotbollen. Det var allt, Robin. Känns bra?
Ja, men absolut. Det var en skön blandning av allt möjligt här från senaste veckan. Så vi bara gasar vidare.
Vi gasar vidare. Hörrni, ha det så bra. Ciao tutti.